En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Finland är ju unikt när det gäller krigföring, att man ju alltid tar hem sina stupade. Man anfaller till och med för att ta hem sina stupade. Och det är för att upprätthålla hemmafronten. Och då ska jag berätta en historia bara, jag måste få göra det. Att vid ett tillfälle så var det en Lotta korist som plötsligt får ta hand om sin stupade man. Tvätta honom, göra honom redo och lägga honom i kistan. Och då säger krigsmakten till henne så här att självklart så ska ju du, har du gjort nog i det här kriget. Och du är, nej, säger hon. Nu förstår jag först till fyllest betydelsen av att ta hand om de stupade.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Okej, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Alltså nu är det höst snart igen kan man väl säga. Och vi har hållit på i 2 år tror jag. Det blir nu va?
Och jag vet snart att, i alla fall.
Jag vet att när vi satte igång vårt första avsnitt var faktiskt om finska vinterkriget. Det var som lätt att börja med. Det var någonting som vi båda hade ganska mycket gemensamt i. Inte för att jag själv hade studerat det så mycket vid det laget. Men ja. Och nu är vi liksom, det är lite högtidligt, så är vi tillbaka i Finland kan man säga. Vi har i och för sig åkt tillbaka till Finland i flera tillfällen under den här podden. Men nu är det liksom fortsättningen på det som hände efter vinterkriget. Nu är det fortsättningskriget. Och där finns ju massvis av intressanta frågor att ställa. Och jag tycker så här, personligen när man har läst igenom det här, så bara som en allmän reflektion, det är ju att det är bara som en där grå klump av moraliska frågeställningar. Var det rätt och fel? Borde de ha gjort så? Vad är konsekvenserna och så vidare?
Ja, då kan vi väl först kan vi bara konstatera att fortsättningskriget, det är ju sommar 41, då vi har då ett anfallsskede, det tycker jag man kan säga, som pågår under hela hösten egentligen. Och sen har vi ett sånt här ställningskrig som man skulle kunna säga då 1942-1943, när man har erövrat delar av Fjärrkarelen, Östra Karelen, kan vi släppa direkt att det kommer man att göra. Och sen har vi den här ryska motoffensiven då, som kommer i slutet av under juni och juli och ända fram till början av augusti, och sen har vi ett stillestånd den 5 september. Det är tidsramen. Men precis som du säger, fortsättningskriget i Finland uppfattade man ju i samtiden och även sen efter kriget, lite beroende på vem man pratade med, att detta var ju ett försvarskrig, en fortsättning på vinterkriget, där man dels skulle återta det man hade förlorat i marsfreden då 1940. Återta de förlorade delarna av Östkarelen. Men också att det här var en del av att på något sätt oskadliggöra det här stora hotet i öster. Det tycker jag är väldigt fascinerande tanke. Att man tänkte så faktiskt på sina håll.
Men det känns ju helt utopiskt. Det kanske är för att man har sina nutidens glasögon på. Liksom. Att man vet om att Sovjetunionen är ändå... Kunde mobilisera så mycket. Vi ska komma ihåg att vi anknyter ju nu egentligen, vi kommer ju från Barbarossa här. Det här är ju som en liten fortsättning på vår andra världskrigets serie som vi håller på att arbeta på. Och det senaste avsnittet vi gjorde där var ju Barbarossa. Så vi är ju fortfarande, vi ska ändå komma ihåg här nu att vi fortfarande har finns en vision om Sovjetunionen, eller en bild av Sovjetunionen som ett som en stat som inte kommer att klara av tyskarna. Så att det finns ju hela tiden i bakgrunden. Vi vet ju med dagens ögon att det skulle visa sig vara helt omöjligt. Så att, klart man måste väl döma finländarnas beslut här utifrån den idén också, om att de var ändå ganska säkra på att Sovjetunionen på något vis skulle duka under det här tyska hotet och inte klara av det. Att de själva då kunde kapitalisera på det lite grann. Men då måste jag ha tänkt så, för annars känns det ju så helt barockt.
Ja, alltså det är ju naturligtvis väldigt komplicerat hela den här frågan. Det är klart, Barbarossa som ju är Tysklands stora anfall på Sovjetunionen, som ju sätts igång och som ju Finland deltar i. Och där är ju frågan alltså, hur aktivt själv fattade man beslut om att gå med i Barbarossa så att säga? Och deltog man i Barbarossa när från finskt håll hävdade man att man förde ett separat krig? Det är ju en av de där maximerna som jag... Mm. återkommit hela tiden under årtionden även efter kriget, och att man i samtidigt med att vi för ett separat krig mot Sovjetunionen, man uppfattade ju också att Sovjet genom bombningar i inledningen av Barbarossa, tyskarnas anfall av finskt territorium, finska städer, finska militära anläggningar då egentligen startade kriget. Men det är ju inte riktigt ärligt att säga det, därför att den finska krigsledningen med Mannerheim i spetsen förberedde ju den finska krigsmakten för det här, och man nappade på möjligheten att återta och att också kunna, som jag var inne på, faktiskt bidra till att Sovjet krossades. Samtidigt är det lite dubbelt här. Det jag ska tillägga där, det är ju också att det inte bara Mannerheim, utan det är ju också den civila delen av ledningen i Finland. Där presidenten Ryti faktiskt jobbar tillsammans med Mannerheim väldigt i den här riktningen. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och man kan ju fundera kring de demokratiska funktionerna här. Det som anfallsbeslutet egentligen fördes aldrig fram officiellt inför riksdagen.
Nej, okej. Okay. Det finns mycket, just det här med att om de förde separat krig eller inte. Det känns ju lite som, alltså ur ett perspektiv där man inte själv är finländare och så här, inte har... inga känslor investerade i den här historien på något vis. Där man inte, jag har inga släkt, ingenting, inga relationer alls överhuvudtaget. Då känns det så här, men sluta separat krig. Ni allierar er med Tyskland, för fan, erkänner bara. Då känner man ju lite så.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Historikernas slutsats är ju den också. Att det naturligtvis handlade om ett vapenbrödraskap och en så långt man kan tänka sig nära en militär allians. Soldaten på fältet som slogs i kriget, jag har ju till och med min sambos farfar som var chefland från bombeskador under kriget och även så vidare, gick vidare upp i hierarkierna. Kalle Kepsu, han tänkte säkert inte så mycket på de här politiska frågorna, utan han gjorde sitt jobb och såg Sovjet som en motståndare.
Men flög han tillsammans med tyskarna då också vid något tillfälle, eller?
Ja, då, så de jobbade ju och samarbetade med tyskarna. De hade ju säkert, utan att jag egentligen riktigt vet, men övertygade om tysk jakteskort ibland och så vidare. Man flög ju blindhandbombare framförallt under kriget. Och i sommar, som av en händelse, faktiskt besökte ett av de flygfält vid Peksamäki där han faktiskt opererade från under fortsättningskriget. Och det är klart att där på marken så såg man på ett annat sätt. Och tittar vi till exempel på Väinö Lindas Okänd soldat, det har säkert alla lyssnare sett den filmen om ni är militärhistoriskt intresserade. Så ett tema är ju där just att man funderar inte så mycket kring de stora sakerna. Man funderar mest att återta de här områdena och den här Rocka som är oppositionell dessutom mot officerarna. Han säger att jag gör inte vad som helst för er högre herrar. Men däremot, det får räcka med att jag ställer upp.
Men det är ju intressant det där. Jag har inte personligen läst boken, men vad jag förstår av när jag läst om den så att säga, och militärhistoriska tolkningar av den, så ligger den ju i linje med de här på västfronten, inte ett nytt, den där typen av litteratur som de har kommit. Och det är ju i sig intressant, för då betyder ju det också att man hela tiden behåller soldatperspektivet och inte bryr sig så mycket om politiken runt omkring. Sentida tolkningar, vad jag förstår, jag har inte läst av. Jag läste en artikel av Ville Kivimäki och han diskuterade den där bilden av just okänd soldat och så. Att tolkningen lite längre fram i tiden har blivit lite mer patriotisk och lite mer nationalistiskt lagd. Att man har liksom lite grann försökt lämna det där. Och det är ju intressant att det är fortfarande kontroversiellt. Jag vet att den här filmen kom, som du just nämnde, den nya nytolkningen, så var det väl ett mycket skriveri om det. I alla fall i Finland.
Ja, och jag tror att det handlar mycket om att man där var ute efter den här våldsserieringen kanske. Och just den här Rocka som är den här så här hjälten i den här filmen, som ju ändå egentligen av de huvudfigurerna som ju överlever som egentligen enda som överlever kriget i alla fall. Det är ju en fiktiv berättelse. Han framstår ju då med sitt liksom som effektiv krigare då på något sätt som en negativ förebild, menade man ju då. Men jag tycker att Väinö Lindas, det finns mycket att säga Väinö Lindas roman, men den är också så otroligt avancerat upplagd, för där deltar ju representanter liksom från alla delar av Finland i det här kompaniet. Det han markerar det med är att de får ju prata sitt eget modersmål, sin dialekt. Och det gör ju att det blir ju liksom ett koncentrat av hela Finland som finns med i det här då kusbrutekompaniet.
En nationalepos.
Ja, kan man säga. Och där till exempel då den här lågmälda, lugna löjtnanten, unga löjtnant, först Fänriken löjtnanten, Keskola då är ju den här förebilden då för många unga officerare. Bland annat mig själv faktiskt måste jag säga. Just att hans oerhört lugna sätt att leda den här truppen, förtroende för lågmälda då. Så att det finns mycket att ta upp i den där. Mm. Och den blev ju naturligtvis ett sätt att bearbeta det här kriget utan att behöva egentligen ta tag i de där riktigt stora politiska frågorna vi var inne på, som vi kanske ska återvänta till. Mm. För det är ett faktum är ju att man deltar ju och är en del av det tyska anfallet på Sovjet. Och då kanske vi ska ha en liten en geografilektion här, tänkte jag lite.
Ja, det
kanske kan få på sin plats. Ja, och då är det ju så att det område vi pratar om nu, det är ju det inre av Finska viken. Och in i Finska viken, österut, så finns det ju då, dels ligger Sankt Petersburg där. Och sen ligger Viborg inne i Finska viken. Och det är två städer som är betydelsefulla. Sen finns det en sjö som heter Ladoga. Och landtungan mellan Finska viken och Ladoga, det är Karelska näset. Och sen finns det ytterligare en sjö, lite längre, nordöst. Hur man liksom räknar, eller norrut. Som heter Onega, och där ligger en stad som heter Petrozavodsk. Och den landtungan där brukar benämnas då Anos eller Ladoga Karelen. Och hela det här området som vi pratar om nu, som utanför då den gräns som sätts då 1940 efter marsfreden, det kallas då för Östkarelen eller Fjärrkarelen. Men delar av det här hade alltså fram till 1939, då gick alltså gränsen liksom mitt genom de här sjöarna, Ladoga och Onega. Och längst bort mellan de här två sjöarna, Ladoga och Onega, där ligger det då en flod som heter Svir, som blir liksom lite intressant här. För det blir slutdestinationen för den här finska offensiven som sätts igång. Så sagt och gjort så ingår man då som en del i det tyska anfallet. Och då kan man konstatera att tyskarna hade då ett stort antal divisioner under en militär som heter Dietl i norra Finland med uppgift för Tommermansk. Och där underställdes faktiskt två finska divisioner. Och sen bedrev då den finska armén då framförallt krigföring i de södra delarna av Finland. Och man fattade då beslut om att börja anfallet först då den 10 juli. Och då vet vi att Barbarossa är ju redan igång den 22 juni. Men de första fientligheterna med finsk inblandad trupp det kommer igång tidigare. Bland i norr då, den 29 juni så sätts de operationerna igång där. Men vi kan väl lämna det där norra lite. Så att den 9 och 10 juli så sätter man igång då anfallet mot Sovjet på, inte Karelska näset faktiskt, utan där man går fram först är då det här mittenavsnittet och det som kallas för Ladoga-Karelen. Och för att göra en väldigt lång historia kort så lyckas man väldigt bra i Ladoga-Karelen. Man stannar upp vid den gamla riksgränsen 39, men sen så kommer man så småningom att tränga fram då under oktober ända fram till Svir och man tar Petrozavodsk 1 oktober. Däremot på Karelska näset, där kör man fast. Den inleder man anfallet lite senare. Men så småningom så återtar man Viborg och man lyckas göra en stor enorm inringning öster om Viborg som är att betrakta som Finlands största militära seger där man fångar 10 000-tals sovjetiska soldater. Och sen så småningom stannar man upp då den här offensiven på bekvämt avstånd ska man väl säga från Leningrad.
Jag tycker att när vi pratade om vinterkriget för länge sedan, då fick man lära sig om det här om Motti. Den särregna stilen som finländarna stred på. Det här kriget däremot känns ju egentligen inte som, alltså de här delarna som du just har beskrivit, så det känns väl ganska så, inte så anmärkningsvärt va, egentligen. Det är den här inringningen av Viborg egentligen, men det går ganska lätt. De har väl rätt mycket förlust i och för sig va, men motståndet är inte särskilt stort va.
Nej, finnarna har överlägsenheten, numerärt överlägsenhet. Man pratar faktiskt om 4-1, 3-1 på de här frontavsnitten. Och det är ju därför att Sovjet har varit tvungna att flytta undan trupper från det här avsnittet för att hålla tyskarna stången. Och det ska vi ju vara medvetna om här. Samtidigt så är ju Sovjetarmén under kollaps egentligen vid den här tiden. Och tyskarna meddelar ju Finland att vi tar ansvar för att ta Leningrad. Men de pockar ju på och vill ju att finnarna ska gå närmare Leningrad. Och faktiskt också under perioder vill att de direkt ska vara med och ta Leningrad. Och det där är ju en intressant fråga varför. Där är Mannerheim stenhård. Det är också därför som Mannerheim faktiskt stoppar upp den här första offensiven vid den gamla riksgränsen där i mellan Onega och Ladoga först. För man tvekar från finsk sida ju att gå över den där riksgränsen. Och det är ju självklart därför man är ju rädd för att det kommer att få konsekvenser. Sen slutligen bestämmer man sig för att gå fram till Svir.
Mm. Och det som står på spel här är ju att Mannerheim inser ju då att om man på något vis attackerar Leningrad eller Sankt Petersburg som det numera heter, så är det ju ändå på något vis bekräftar man ju också Sovjetunionens rädslor för just det här området, just den orsaken till att man vill säkra Karelska näset. Så det är ju därför det här, Mannerheim är ju smart strategiskt här, att han försöker hålla sig till Fjärrkarelen istället och vill genomföra ett slags byte, ett strategiskt byte här. Okej, ni får säkra Karelska näset, vi släpper det. Men i utbyte vill ha Fjärrkarelen egentligen. Det är väl det som är så här Mannerheims mål, som jag förstått det rätt, med den här. Och delvis antar jag att det här är väl någon idé som måste ha mognat lite grann eftersom då, eftersom det sker en viss tveksamhet där.
Ja, och att man, han ju också inser att det inte är bra att ta Leningrad. Och jag kan kommentera direkt det där du säger, att det är precis det Sovjet säger till Finland sen under fredsförhandlingarna så småningom 44, att ja, men titta, vi hade ju rätt. Vi måste ju se till att ha en geografisk buffer till Leningrad, helt uppenbart. Nu försökte det ju igen, om man säger så. Men man kan väl säga att i december där så har man fastnat. Och det intressanta är att den där Svirlinjen där, den är inte särskilt bra militärt egentligen. Utan det hade egentligen varit bättre att ha en bakre. Och det kan vi ha anledning att komma tillbaka till. Vi ska diskutera den sista fasen av fortsättningskriget. Så att egentligen var den både politiskt dum därför att den skapade ju ett problematik i och med att man tog ett territorium som inte var finskt före 1939. det ena, och det andra var att man militärt inte heller egentligen placerade sig särskilt väl.
Ska vi också nämna någonting det här om Dorpat freden kommer jag att tänka på nu? För det finns ju ett också historiskt skäl, finns ju en historisk bakgrund här till varför man också är intresserad av Fjällkarelen. Det är ju att det bor många finländare, någon slags finländska karelare får man väl kalla dem kanske. Och det här området har ju tidigare tillhört det som var gamla Finland så att säga. Men de har förlorat detta i Dorpat freden 1920. Så att det finns ju också det skälet. Det är inte bara att man försöker så här roffa åt sig land så att säga, utan det här finns också någon slags, enligt den här nationalistprincipen, att det är folket, det är språket de talar om, kulturen de tillhör, de ska också tillhöra det landet. Så att säga. Så man har också ett slags kulturellt ideologiskt motiv i bakgrunden till varför man ska, som man då försöker beskriva, att man ska undsätta Fjällkarelen. Och man, vill kommentera på det.
Man kan väl följa med, för att vara lite exakt, kan man väl säga att man, precis som du säger, i Dorpat freden så är man ganska framgångsrik. För Sovjet är ju så under press då, det går dåligt i kriget i Polen och så vidare, så Sovjet går ju med på att bland annat lämna ifrån sig områden uppe i norr vid Petsamo. Men det man saknar, precis som du säger då, det är att man blir av med ett antal socknader som liksom traditionellt har tillhört det som tidigare var storfurstendömet Finland. Och det där är ju intressant att du säger att man ju också motiverar det här utifrån den här nationalitetsprincipen då från första världskriget och som vi känner igen i Versaillesfreden. Så det tror jag är alldeles riktigt. Men jag tycker också att det är intressant, och jag tycker vi kan föra in en annan aspekt här. Det finns ju de som ivrar för ett så att säga Storfinland. Det finns ju faktiskt till och med medlemmar i regeringen, IKL, som tillhör en gruppering IKL, som ju är så att säga det finska fascistpartiet vid den här tiden. Där det är problematiskt också att det finns ju den här främdefolksromantiken som man brukar säga där. För att just som du säger, vid tiden för inbördeskriget 1918-1919 så bedriver man ju krigföring i de här områdena för att, och hjälper till i Estland också faktiskt. Att man liksom vill ha med de här människorna in i den finska gemenskapen. Och hur är det nu det här? Mannerheim ger ju en dagorder, som är problematisk just ur det här synvinkeln. Du kan väl läsa upp det,
jag kan läsa upp det här. Det är egentligen, och det är ju lite förvånande på sätt och vis. Det är mycket prat om de här idén om Storfinland och att det är många som hyser de här drömmarna. Men det är ju bara, alltså jag blir lite förvånad att det är så lite. Det är bara den här dagorden som han lämnar. Och sen är det inte så mycket mer. Det är inte så mycket mer diskussion. Det är inte heller riktigt likt Mannerheim vad jag förstår. Men det kan vi diskutera mer. Men det som man tvistar om, det är alltså den här... Dagordningen är betydligt längre än vad jag kommer läsa nu. Men jag läser lite stycke bara. Kämpar från frihetskrigets tider. Hjältar från vårt vinterkrig. Mina tappra soldater. Den dagen har randats. Karelen reser sig. Edra led marscherades egna bataljoner. Ett fritt Karelen och ett stort Finland stiger fram för våra blickar ur mäktiga världshistoriska händelsernas svall. Så det är ju ett stort Finland då, som man liksom tvistar om. Och det här är någonting man har bestämt redan inom det politiska etablissemanget, kan man säga. Har man bestämt sig för att man inte ska prata om det. Oavsett om det är något slags mål eller inte. Så... Ryti Riste och han och de andra i regeringen vill ju egentligen inte ha fram det här budskapet överhuvudtaget. Det finns ju en intressant förveckling här då, att de har ju ett slags censurorgan i Finland under den här tiden som mottog den här dagorden också. Och när den här tjänstemannen som läste detta fick se då att det stod någonting om stort Finland, det här var ju någonting han annars skulle ha censurerat, men så ringde han faktiskt upp då regeringen och statsministern och presidenten och frågade vad de ska göra med det här. Men han fick egentligen inget svar, eller han fick väl svar av statsministern, tror jag, att om du inte fått något svar inom ett visst antal timmar så kan du publicera det. Och då har det diskuterats här inom historiekastet här huruvida vad som egentligen hände. Ringde då statsministern till presidenten och frågade om det här var okej eller låst, eller så brydde man sig inte om det. Var man rädda för Mannerheim, att hans symboliska liksom värde politiskt, eller vad var det egentligen som skedde här? Varför släppte man fram den här dagorden? Och den får ju stora konsekvenser på sätt och vis. Eller jag vet inte, får den, spelar det någon roll egentligen? Är det inte uppenbart? Måste man inte ha liksom den här typen av retorik när man för ett anfallskrig, och det här, om man får kalla det anfallskrig på det här viset?
Ja, men den får inte egentligen så stora konsekvenser. Det man kan säga ju att Mannerheim ju sen egentligen, han ångrar ju att han säger det där, och att allt att döma så säger han det utan att liksom ta honom i försvar allt för mycket. Så han riktar sig ju till krigsmakten för att liksom gjuta mod i dem, och han kanske inte riktigt reflekterar över de här politiska konsekvenserna.
Men det är inte
sen så, är det ju precis som du säger problematiskt, och det liksom, finns många regeringar som skyndar dit och så på något sätt egentligen liksom säger, tar ansvar, att vi visste om det här, vi skulle ha kontrollerat det här. Och varför är det här, får jag bara säga, bara fråga, varför är det här problematiskt egentligen?
Det jag undrar också, alltså för att formuleringen är så, så himla liten också.
Nej, det är därför att man är rädd för västmakten.
Ja, du menar så. Jo, det är klart.
Ja, och då kan jag nämna det också här. Att problemet är ju att man från västmakterna, så meddelar man ju Finland helt enkelt. Och Churchill är ju personligen i kontakt med Mannerheim, där man säger att vi accepterar inte det här. Ni måste avbryta offensiven på i Karelen. Och Mannerheim kan inte med och berätta för honom att det bara några dagar kvar tills de ska stanna. Utan då kommer ju den här krigsförklaringen från Storbritannien. Den 6 december, det är ju för övrigt på Finlands självständighetsdag. Och det är lite olyckligt därför att Mannerheim hade kunnat sagt till Churchill egentligen bara att men, vi kommer stoppa upp innan ett par dygn, vilket man ju gör. Men då var han ju orolig för att fick ryssarna veta det, så var inte det så bra av militära skäl. Och, så, och framförallt inte så bra att tyskarna fick veta att man flörtar med västmakterna.
Mm.
Så här är spelet. Här är spelet och rädslan. Men i stort kan man väl säga att det egentligen inte, det har inte mer någon betydelse, för det var ju så uppenbart. Men det var väl just det där att man ville väl inte spela ut för mycket att man hade. Och nu kommer vi väl egentligen till den stora saken, nämligen att man hade tänkt att annektera områden som låg utanför den gamla gränsen 1939. Och det var väl det som var det allvarliga här egentligen, förutom västmakterna. Friktionen med västmakterna. Därför då hade man ju så att säga, då hade man ju kastat handsken. Då kunde man inte backa. Därför att man argumenterade ju kraftigt för att det här var ju framförallt ett krig där man skulle återta det man förlorade. Men på 5 månader, vill jag påminna alla som lyssnar om, så förlorar Finland 25 000 män i stupade. För att återta det här. Och där tycker jag att man kan fundera lite kring ansvaret. Det är ett ganska tungt ansvar som vilar på de som fattade besluten. Och intressant att det ändå är en demokrati som fattar beslut om ett anfallskrig.
Ja, jag vet inte, det är 25 000 säger du, men sammanlagda siffran är väl också 100.
För hela fortsättningskriget är 60 000.
150, 160 någonting va? 160
000. Det är 60 000 stupade under fortsättningskriget, och räknar man då sammanlagt alla dödsoffer i Finland under hela andra världskriget.
Ja, precis. Så eftersom förvecklingen också blir då att, jag menar, då resten dog ju under den här den sovjetiska offensiven som sker sedan 1944.
Under ställningskriget 42-43 och sen mot
1944. Ja, det är ju många som dör där, så att konsekvensen blir ju att det är inte så, det är svårt ännu att separera dem, alltså det är ju samma siffra så att
säga.
Nej, men det, och det är klart. Men hade det varit annorlunda om man hade stannat till 39? Kan man ju fråga
sig. Det är frågan. Det är frågan. Sen tycker jag att en spännande sak då är att sen kommer vi ju in då. Du var inne på det här med Motti. Och att egentligen är ju Motti egentligen bara ett annat ord för inringning, och det är ju någonting som finns i det militära taktiken på taktisk nivå och även på operativ nivå sedan länge i militärhistorien, att man liksom på något sätt kanske menar de här egentligen, det jag tror du är lite ute efter där, det är de här vildmarksmottorna vid Formasalmi och de här under vinterkriget. Men här man pratar ju aktivt fortfarande idag i den finska militärhistoriska litteraturen om att måttigt vid stormåttigt vid Viborg till exempel då, som vi pratade om här, inringningen. Så att det är ett begrepp som används då. Men vi förknippar det ju oftast med de här vildmarksinringningarna med väldigt underlägsna finska styrkor. Och där kan vi ju resonera om i det oändliga.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En annan fråga, ja, som jag tänkte kasta ur mig lite här nu och fråga, så är det så här att Finland bedriver ett totalt krig nu under fortsättningskriget? Mm. Ja, det kan... Hur är det med det? Man skriver ju ut, vad är det, 14% av befolkningen?
Ja, precis. 14 eller 16 har också läst någon annanstans. Mm. Ja, det är klart, det beror på lite... Ja, den där frågan är ju intressant då, för att det här är ju någonting som jag själv har studerat och som du också är intresserad av och som... Att just under den här tiden är ju präglad väldigt mycket av den här idén om vad ett totalt krig innebär. Och i någon mening så bedriver man ju det. Att hela den finländska liksom, ska man säga, civila apparaten också arbetar för det här kriget givetvis. Men det är ju ett väldigt begränsat, alltså de civila, den totala siffran landar väl runt 2500 personer tror jag, men både inte kriget och... Jag minns inte exakt de här siffrorna nu då, men det är där, det är ett par tusen i alla fall av civila som drabbas genom luftbombningar och annat. Mm. Och det är ju väldigt lite i jämförelse med hur det ser ut i många andra europeiska länder. Mm. Och det är ju intressant, det finns det här ordspråket, eller inte ordspråket, men det här uttrycket att det var bara tre storstäder som klarade sig från att bli ockuperade under andra världskriget. Det är ju London och Helsingfors och Moskva. Och det säger ju någonting, det är ju lite sanning med modifikation då. Stockholm blev inte heller, men det var neutralt i och för sig, jag var inte med i krig för.
Ja, Stockholm klarar sig faktiskt.
Klarar sig bra faktiskt.
Fantastiskt.
Ja, oerhörd insats från svenska militärer. Men så det finns ju någonting intressant i det att just det finländska kriget, både vinterkriget egentligen, även om jag vet att vi diskuterar ganska mycket om de här bombningarna över Helsingfors och så, är ju ett krig som egentligen är ganska avskärmat. Alltså det förs ut i de här gränsområdena och det är militärer som åker dit, det är soldater, män som åker dit. Det finns Lottas världsorganisationer där också förstås och andra liksom hjälporganisationer och så, men det är ju ganska... De kommer också lindrigt undan, även om den här, nu har vi inte pratat om freden än, men jag menar, det är ju den finska armén blir ju inte internerad i några läger eller någonting annat, utan de bara demobiliseras egentligen för att åka hem. Och det är ju också någonting unikt. Så det händer ju inte i Tyskland till exempel. Där ser det ju väldigt annorlunda ut. Och sen är det ju också så att den finska statsapparaten blir ju inte, hålls ju intakt. Man har ju samma liksom parlamentariska system före som efter den här perioden, vilket också är väldigt annorlunda. Många andra stater dukar ju under totalt, va? Blir totalt ockuperade och man bygger om hela det parlamentariska systemet och inför kommunistdiktatur eller vad det nu är. Va? Men Finland klarar ju sig på något vis. Det blir mer som en, jag vet inte vad man ska kalla det, men det är ju annorlunda på det viset.
Jag kan man väl säga att min kollega då, Henrik Meinander i Helsingfors, som ju är den stora auktoriteten egentligen på andra världskriget, skulle jag vilja påstå. Han, det är ju hans lite tes det där, att Finland har inte riktigt den där totala krigsupplevelsen just på grund av att man har så få civila offer. Mot det där skulle man ju ändå kunna säga att man mobiliserar ju Finland extremt. Dels var vi inne på andelen av befolkningen. Det finns inget land som är så mycket i strid, om man uttrycker sig så, bland den manliga befolkningen. Det är dessutom så att man ju mobiliserar kvinnorna i stor utsträckning. Lottakåren har du nämnt. De finns vid fronten. De finns hemma. Kvinnor sätts in i industrin i mycket, mycket, mycket stor utsträckning. Och där skulle man ju kunna prata om en mobilisering av samhället. Man skickar iväg tiotusentals barn till Sverige för att rädda dem undan kriget. Det skulle man också kunna peka på en del liksom, av det här civila samhällsinvolvering i kriget. Sen skulle jag vilja nämna en annan sak som jag tycker är spännande, som kanske lite inte riktigt har med det här att göra, men som ändå är... Finland är ju unikt när det gäller krigföring, att man ju alltid tar hem sina stupade. Man anfaller till och med ta hem sina stupade. Och det är för att upprätthålla hemmafronten. Och när de här stupade kom, de kunde vara frusna lik. Då tinades de upp. De tvättades. De snyggades till. Det sattes på en vit skjorta och skickades hem i en snygg träkista. Och sen begravdes de samlat på de här hjältegravplatserna, varav jag såg ett antal i sommar. Väldigt gripande, måste jag säga. Och där de ligger, alla de här soldaterna, med datum när de har stupat. Och då ska jag berätta en historia bara, jag måste få göra det. Att vid ett tillfälle så var det en Lotta korist som plötsligt får ta hand om sin stupade man. Tvätta honom, göra honom redo och lägga honom i kistan. Och då säger krigsmakten till henne så här att självklart så ska ju du, har du gjort nog i det här kriget. Och du är, nej, säger hon. Nu förstår jag först till fyllest betydelsen av att ta hand om de stupade. Mm. Det är en liten fin berättelse. Mm. Men det säger någonting, tycker jag, om kanske som ett motargument mot det där. Att det här ändå handlar om att hela samhället involveras i det här kriget.
Jag kan inte låta bli att tycka att det är väldigt ironiskt att du sitter och pratar om de här grejerna. För det här är ju sånt typiskt som jag brukar...
Att jag försvarar det civila.
Försvarar. Alltså de här sakerna som jag sa, det kommer ju direkt
lyfter
från...
Fram, ja.
Det kommer direkt från Ville Kivimäki, så jag skyller på honom. Han kände historiker i Finland. Ja. Nej, men jag tyckte det var ett intressant argument. Så här, men det är på, jag håller ju givetvis med dig. Va? Alltså, det är klart att man måste sträcka ut det här begreppet, vad totalkrig, vad det betyder och vad det innebär. Och det finns ju egentligen ingen klar definition av det. Bara kollar man på det rent militära så har ju Meinander rätt då, tycker jag. Men om man måste givetvis liksom dra ut det, så är det ju. Och jag menar, vi har inte pratat om det ideologiska bakgrunden också. Det är ju tydligt här att Finland är på något vis enat bakom det här. Det finns ju inte några, i alla fall som har kommit fram, några stora inbördes politiska konflikter om det här kriget, men att det ska bedrivas. Och sen så tvistar man ju givetvis om hur man ska dra sig ur det sen mot slutet här. Men det finns ju ändå en enighet i Finland kring det här, både vinterkriget och fortsättningskriget, som är också en del av den allmänna militariseringen, också en del av det här som vi brukar kalla för totalt krig. Så absolut är det ju totalt krig i någon mening. Så är det ju.
Men jag tror vi skulle kunna komma tillbaka och resonera om i ett senare avsnitt, som vi redan nu kan lova, om Lapplandskriget och följderna. Vi kan diskutera, tycker jag, de här erfarenheterna av kriget i efterhand. Och där har jag lite mera intryck från bland min resa i somras faktiskt, just i Savolax, när det gäller antalet stupade och såna här saker. Men jag skulle vilja föra in en annan sak, att det är ju så att under det här, det är inte bara på Näset och i Ladoga-Karelen som kriget förs, utan också Hangöfronten, vill jag bara nämna. Och där tjänstgör ju faktiskt till och med den svenska frivilligkåren. Hangö utakkorderas ju då, kan man väl säga, eller lämnas ju åt Sovjet i marsfred 1940. Och där finns det då en stor garnison på ungefär 30 000 då, civila och militärer. Ganska starkt försvarat, och Hangö tvingas ju finländarna att satsa en division för att vakta och kontrollera, om man uttrycker sig så. Därför att annars kan ju den här garnisonen eventuellt anfalla Helsingfors. Men ryssarna väljer att lämna då Hangö i december då, 1942. Därför att det helt enkelt är utsiktslöst efter att tyskarna har tagit Baltikum och så vidare.
Finländarna har väl också minerat vattnet där utanför med urbåtar.
Ja, precis. Alltså. Ja, och den här urdragningen blir ju väldigt dramatisk också för Sovjet, där de har stora förluster. Jag tycker också att man i det här samhället kan nämna någonting som är väldigt känt i Finland, och som jag faktiskt hade anledningen att befinna mig väldigt nära i somras, nämligen att det utkämpas en väldigt berömd strid om en fyrplats faktiskt, Bengtsskär, under sommaren, just med anledning av att man från Hangö vill ha kontroll av den här från rysk sida, därför att därifrån kunde man leda då artillerield från finska batterier. Och den där Bengtskärsstriden då är väldigt spektakulär. Men jag tycker vi måste nämna det där. Annars är det ju så att det här ställningskriget 42-43 leder ju till en hel del förluster också. Och framförallt den här patrullverksamheten som äger rum. Harry Järv, som ju sen så småningom kommer bli chef för Kungliga biblioteket i Sverige och en arkivperson, han har gjort sig känd genom att det finns väldigt mycket fotografier från den här tiden och från hans patrulluppdrag. Så det är liksom en väldigt klassisk skeende i det här kriget. Annars kan vi väl säga det att finlandarna gör inte så mycket under den här perioden om man ska vara lite elak.
Ja.
Eller de gör inte tillräckligt.
Ja, jag håller inte med dig om det. Alltså jag tycker, okay. Ja, men han är ju en visionär på ett sätt här då, att han inser ju tidigt att sysslolösa soldater är ju dåliga soldater. Så att jag tyckte det var intressant här att det de sätter igång med är ju en slags utbildningsverksamhet. Sen hur extensiv den var, va? Hur lyckad den var, det förtäljer inte källorna kanske. Alltså, möjligtvis du har rätt ändå, jag vet inte. Men det finns en ambition som jag tyckte var rätt intressant, va? Att man inser att okay, det här kommer ta tid. Så man skickar ut och en slags, dels underhållning, alltså teatergrupper som åker runt, musikgrupper som patrullerar runt fram och tillbaka och underhåller soldaterna. Man skickar ut boklådor, tycker jag fint, bildande, mycket ambitioner. och sen är det också det här med utbildningen. Va? Så man i princip arrangerar vuxenutbildningen och så ser man till att personer som finns där som kan någonting, då, som kanske lite äldre, som har erfarenheter, de får hålla då som någon slags kurser för de andra soldaterna. Så det är många som faktiskt kommer hem med någon slags hemmasnickrad yrkesutbildning, kan man väl säga. Att de lär sig att snickra, eller de lär sig att meka, eller vad det nu kan vara. Jag antar det är klassiska manliga typer av yrken, hantverksyrken och annat. Intressant, men det säger ju också någonting, ett problem som sen också ställs inför, det att de här soldaterna som ligger här, det kommer nya årskullar in i den här ställningskriget.
Ja, de byter ut veteranerna som du säger.
Och de är ju inte lika luttrade alltid som de här föregående grupperna har varit. Så att det händer ju någonting nu när vi kommer till ett senare skede när Moskva börjar reagera på det här.
Mm. Det jag menade var ju att man inte byggde ut försvarsställningarna till.
Nej, just det.
Ja. Men jag håller med om, och det här är jätteintressant. Vi skulle kunna fördjupa oss ännu mer om det här, den här perioden där man också inför militärförvaltning i de här områdena. Och Petrozavodsk ska man byta namn på, Anislina, och man störtar ner Lenin-statyn och sätter upp en fältkanon
istället. Jo, man sätter igång skolor och drar in finsk liksom, kurslitteratur och grejer. Alltså, det är väldigt så här, det sker en slags förfinskning av fjärrkarelen under den här 2 åren. Som,
men problemet är ju att så småningom så ställs man ju in för att Sovjet börjat ladda upp. Och här är vi nu inne på ett av de stora diskussionsämnena ju i det här krigets historia, nämligen varför vaknar man inte tidigare? Varför ser inte Mannerheim och ansvariga den här sovjetiska uppladdningen? När den då så småningom ju faktiskt briserar. Mm. Och när anfallet väl kommer. Och då är man så att säga väldigt dåligt förberedd. Och att man ligger för långt fram i ett, som jag var inne på här, i ett område som inte är så taktiskt lätt att försvara. Där till och med ju genombrotten själv så småningom sker på avsnitt där liksom fronten går, försvarslinjen går över öppna fält där egentligen Sovjetarmén bara egentligen kan rulla över med sitt pansar. Och där kan man ju diskutera i det oändliga då. Men vilket ansvar hade då Mannerheim? Men vad fanns det för problem? För det som sker då sen här, det är ju så att anfallet inleds och sätts igång då 9 juni. Och sen är det framförallt då så att det första riktigt sovjetiska stöden kommer på Karelska näset. Sen följs det upp av en offensiv också då på den här så kallade svirfronten mellan Ladoga och Onega. Och man faller tillbaks då ganska snabbt då i Ladoga-kareten, något som heter VT-linjen som ligger då vid 39 års gräns, och den bryts då 14 juni. Men det viktigaste egentligen i de här striderna, det är ju fronten vid Karelska näsen, där Viborg intas då redan 20 juni, bara ett par veckor efter anfallet. Och där man lyckas då den 22-25 juni vid tiden här, ett klassiskt moment i fortsättningskrigets försvarstid 1944. Där nämligen IR-61, ett svenskspråkigt förband, då under Alpo Martinen, lyckas stoppa upp faktiskt och kanalisera då det sovjetiska anfallet faktiskt åt ett annat håll. Och där man sen då i ett slag, skulle man kunna säga, tal i antal, som ju finns också beskrivet och skildrat i film, mellan den 25 juni och 9 juli, lyckas liksom avvärja det här sovjetiska anfallet. Och det här begreppet, Peter, avvärjningsseger, brukar ju användas ofta i det här sammanhanget. Att man uppfattar från finsk sida att okej, man lyckas inte liksom vinna, men man lyckas avvärja, stoppa upp, och det känns och uppfattas då som en seger. Det är väl kanske lite att tvista segerbegreppet lite mycket, men ungefär så här.
Ja, det är också
tveksamt
hur långt ämnar man att gå också på Moskvas sida. Det är lite, en del
precis,
påstår att han liksom ville gå till Helsingfors, va? Men andra har ju kanske menat
att det inte var aktuellt, att man var ganska nöjd med att trycka tillbaka. Och många uppfattar ju att man, Sovjet liksom slår här nu tidigt egentligen mot den svagaste länken liksom i det tyska försvaret, om man uttrycker sig så. Mm. Får en framgång, trycker tillbaks finnarna för att liksom säkra Leningrad. Och Leningrad tas ju aldrig, kan vi ju nämna här. Och Murmanskbanan tas heller aldrig. Det bidrar inte Finland till av politiska skäl. Och där är ju Mannerheim väldigt tydlig med att det tänker inte gå med på. Och sen när man har gjort det så kan man flytta truppen och använda dem, framförallt där de ju behövs för anfallet mot fortsättningskriget på Tyskland. Då, va? Men jag tycker att det är spännande här. Jag vill bara avsluta med att säga att de sista striderna utkämpas sen vid Iljomats, alltså strax öster om Joensuu, i början på augusti. Och alla de här, vad ska vi säga, kalla det för, där man faktiskt just gör mått på ett antal sovjetiska divisioner. Jag har varit på den där platsen också. Det är också oerhört fascinerande. Där var det mera fråga om vildmarkskrig igen faktiskt. Det är ju längre upp i Finland längs på gränsen. Men jag tycker att alla de här segrarna i alla fall, de bidrar ju på något sätt till att Sovjet åtminstone liksom tar bort det här kravet på villkorslös kapitulation.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men nu tycker jag vi ska komma och diskutera den här politiska frågan,
ja,
för
precis.
Det här är ju den militära katastrofen.
Jag tycker vi kan säga att en viktig orsak till att man faktiskt lyckas med den här avvärjningssegern, det är ju också att Tyskland skickar dit både trupper, de skickar dit Stukaplan, de skickar dit pansarvärns vapen och allt möjligt. Va? Och det är tack vare, och vid det här skedet så strider man ju sida vid sida med tyskarna mot Sovjetunionen. Och det tycker jag är ganska avgörande. För hade de inte gjort det så hade de nog sett väldigt annorlunda ut. Hade framförallt det här pansarvärnet verkar ha varit väldigt avgörande för att man lyckas stoppa upp den här röda offensiven. Så det här är ju viktigt, för det spelar ju också roll för den här offensiven. För att man ska få med sig den här, för man ska man få med sig tyskarna till att rädda Finland i det här skedet, så måste man ju också acceptera det här politiska spelet som pågår i Europa samtidigt. Och det är ju lite spännande. Vad är det då tyskarna försöker göra? Jo, de vill ju, de har ju hela tiden, sen Barbarossas egentligen start, så har man ju sagt att man strider med Finland tillsammans med sina finländska bröder. Det var väldigt pinsamt i den här krigsförklaringen då som skedde. För Finlands del tyckte det var jättepinsamt. De vill inte vara, de vill ju hade ju hela tiden den här bilden att det här var ett separat krig. Och som vi hela tiden varit inne på, att man är ju motvillig till den här Murmanskbanan och det. Jag vill liksom inte engagera sig i det. Jag vill inte hjälpa till för mycket, utan vill bara säkra sina områden. Så men trycket kommer ju hela tiden att ska Tyskland hjälpa till nu, så måste Finland ingå en politisk pakt med Tyskland.
Just det. Bekräfta att man är allierad. Exakt. Ge en förklaring eller proklamera att man öppet är det.
Exakt, och då har man den här antikominternpakten egentligen. Alltså, och det man skriver under på då, att det är att man ska bekämpa bolsjevismen. Så det är, gör det ännu svårare. Det är inte bara den sovjetiska staten man ska liksom bekämpa, utan också hela det här ideologibygget som ligger bakom. Nej. Så är det mycket svårare att ta sig ur och förklara liksom, vad är det som sker. Och det är ett antal länder här i Östeuropa som har blivit på tvingar den här också. Ungern och Rumänien bland annat ska också vara med i det här också. Och en del av Barbarossa. Och vad är det man försöker göra? Jo, den här presidenten, det här är någonting man tvistar fram och tillbaka. Ribbentrop är väl på hela tiden här och försöker få...
Han är till och med på besök.
Ja, han är precis. De åker fram och tillbaka och försöker få finländarna att ge med sig, så att sluta hålla på med det här. Nu sluta vara så motsträviga. Och det man tvistar om inom den finska regeringen är vilken formulering man kan skicka för att försöka undkomma. För man vill ju samtidigt inte stöta sig för mycket med Moskva här nu, eftersom man vill också sluta fred med dem. Och man vet ju om att deras... Mm. Och det är det här som är så omöjligt, va? Moskvas fredskrav innebär ju bland annat att de måste utrymma alla tyska soldater på finsk mark. Så det betyder ju att de som har hjälpt dem måste man nu skicka ut ur Finland på ett väldigt dramatiskt sätt, på väldigt kort tid. Moskva säger 2 veckor. Och det inser man att det är omöjligt.
Och man vill ju inte börja förhandlingarna om man inte samtidigt militärt liksom har en armé.
Nej.
Att man inte har kapitulerat, som du var inne på. Och där krävs ju att man har fått tysk hjälp med både vapen och understöd, som du sa. Så det här är problematiken. Och får jag bara säga
då,
det som är så då tycker jag fantastiskt här, det är att man fattar till slut ett beslut efter att ha tittat och juridiskt på vad kan man göra. Att man skickar presidenten Ryti.
Ja.
Och han skriver personligen på, utan att egentligen ventilera, låta det här gå till riksdag, låta det här ses egentligen så många. Det här muttrar ju tyskarna lite över, men de är sannolikt liksom inne på att det här är helt okej, för de är ju vana, de har ju en fyrer som bestämmer allting.
Precis,
så Ryti liksom skriver ju under då en allians, och det gör att Finland får den militära hjälp man behöver. Men så precis som du säger, sen börjar kommer ju frågan, hur fasen skjuter man ut sig nu från den här alliansen med Tyskland? Med hela det problemkomplex som du ju nämnde här.
Precis, och då vill jag tillägga också att Mannerheim fram till den här punkten egentligen, eller fram till ungefär 42-43 någon gång i mitten av 42, så börjar man ju inse att Tyskland kommer inte klara Sovjetunionen. För tidigare har det varit lättare att vara vapenbröder, även om det var pinsamt då, när man hela tiden, och Mannerheim är ju ganska säker på ändå att det här kommer Tyskland klara av. Man beundrar ju deras krigsmakt på ett sätt då. Men nu är det ju tydligt att Tyskland kommer inte fixa detta.
Nej, det inser ju Mannerheim och övriga också, att det kommer de inte göra.
Precis. Men. Och det finns ju en intressant episod när Keitel, han åker och träffar Mannerheim. Och han ska lämna över, officiellt ska lämna över en medalj till Mannerheim. Var en väldigt omtyckt i Tyskland, och Hitler ju själv faktiskt
lunch.
Lunch. Och sen så får han en medalj. Och Keitel sitter då och säger så här, trots att det är uppenbart för alla runt omkring att det här inte kommer att gå. Så sitter han och säger så här, vi kan bedriva det här kriget i 10 år till.
Mm.
Och Mannerheim bara, han är bara helt tyst. Han svarar inte ens.
Nej.
Alltså tänk dig den kylan i det rummet alltså. Här sitter en av befälhavarna från tyska krigsmakten, en av de högsta, också väldigt ansvarig för Barbarossa, och sitter och säger detta. Och det är så uppenbart att det här är ett skenverk. Det finns ingen liksom, de har tappat all förankring med verkligheten. Och det måste ju, ja. Och hur ska man lösa det då? Jo.
Nej, jag bara säger att man förklarar ju bara för Kajt att vi lämnar nu samarbetet med er. Och det här är 17 augusti. 1944. Och det är ju ganska fantastiskt tycker jag, hela den här egentligen. För saken är ju nämligen det att det finns en pusselbit till här. Det är ju det att för att kunna lösgöra Finland rent juridiskt från det här löftet så gör man ju så att Mannerheim utses till president och det sker redan den 4 augusti. Så Ryti är redan ute. Så det man egentligen säger från finsk sida är att när tyskarna frågar, ja men ni är fortfarande allierade. Nej, det var ju han som skrev under. Det var liksom inte Finland. Och det här tycker jag är oerhört genialt och skickligt. Sen vet ju alla liksom vad som egentligen har hänt och sådär. Men sen är det ju precis som du säger, alltså att vilken kyla. Du säger någonting också om den här mannen. Han är som gestalt här. Ja. Och att han ändå hade en ganska hög ställning. Och man hade stor respekt för honom. Hitler är ju till och med där och besöker honom på hans födelsedag. Och, ja. Men däremot sen är det ju slut på relationen och Hitler besvarar inte ens det brev som Mannerheim sänder till honom. Sen sätter man ju den 25 augusti då på allvar igång den här fredsprocessen som ju den 4 september utmynnar då ett vapenstillestånd. Och jag tänkte att vi skulle resonera så mycket mer kring, för sen kommer ju någonting som man brukar kalla för Lapplandskriget och en hel del intressanta saker, och det tänkte vi ta i ett särskilt avsnitt. Men en sak som jag skulle vilja diskutera, Peter, det är ju också ledningen på framförallt Karelska näset, men i Karelen, de här avgörande veckorna sommaren 1944. För där har ju Mannerheim i efterhand sen fått en hel del kritik, bland annat av den som ju fungerar som hans stabschef då, Heinrich, men också andra. Hans generalkvartermästare. Och här tycker jag det finns några intressanta saker att ta upp. Varför klarar inte den här finska ledningen högkvarteret av den här leva? Vad är det som händer? Ja, dels kan man ju säga att Sovjetarmén var ju helt överlägsen. Det kan man ju konstatera naturligtvis.
I alla fall i numerär.
Ja, i numerär var de ju det. Och det liksom kunde bara gå på ett sätt då. Men det är också många som säger att Mannerheim ju aldrig var generalstabsutbildad. Han var definitivt inte utbildad i en västeuropeisk tradition. Utan han lät alltid de här olika avdelningarna, spaningsavdelningen till exempel och så vidare, att rapportera till honom. Det var aldrig någon kollegial diskussion där generalerna tillsammans kom fram till saker. Och det gjorde att informationsspridningen var dålig. Och man kan säga helt enkelt att Mannerheim, om nu förenklar, hade lite högkvarteret på fickan. Mm. Och det gjorde att ledningen blev inte som den skulle vara. Dessutom var det många som inte vågade utsätta den här 70-åringen heller för mycket tryck. Så man berättade inte riktigt hur det var. Så det finns många, många delar i den här ledningen där som är intressant. Att Mannerheim var inte del av en västeuropeisk, jag skulle väl säga nästan tysk generalstabs tradition. Utan han var mer den här utbildad i Ryssland och framförallt inte generalstabsutbildad, utan han var ju framförallt egentligen en chef. Taktisk operativ chef. Och det där tycker jag är
han är
en
också
sak som
över 70 år gammal vid det här laget.
Han är ju det. Det ska man ju komma ihåg.
Och så plus att han har hela det politiska Finlands tryck på axlarna med samtidigt. Han är ju tidigare påtänkt som eventuell president. Men han vill ju inte, för att han känner uppleva att han har för mycket att göra. Sen måste de ju lösa det här 1944 med att han blir utnämnd till president. Och det även där är ju liksom, de frångår ju vissa politiska principer här. De har ju inget nyval till exempel, utan det är de gamla elektorerna från 1937 tror jag som får välja honom.
De tar det bara i riksdagen.
Ja, precis. Man får väl ha viss förståelse. Jag tänker att det är mycket som vilar på Mannerheims axlar i det här skedet. Han är en gammal man också.
Jag bara kan säga att med Mannerheim här så är det så att Mannerheim som gestalt är väldigt intressant. För att han kommer att undgå väldigt mycket, både faktiskt att dömas för saker som andra får ta ansvar för sen när man gör uppräkningen med Sovjet så småningom här. Men också att han ju i opinionens, hans ställning fortfarande än idag i Finland är ju väldigt stark, och det tycker vi kan anledning att återkomma till just Mannerheims gestaltens utveckling liksom under perioden efter andra världskriget.
Jag tror vi måste dra ett streck där, Martin.
Det finns ingenting mer som vi hinner reda ut alltså?
Nej, jag tror inte det. Alltså, nu har vi hållit på ganska länge. Jag tror det blir ganska lagom.
Då tror jag vi gör så att vi tackar för idag, att ni har lyssnat, och att vi återkommer nästa gång faktiskt med rysk-japanska kriget.
Ja, det ska
1904-1905.
Då blir det slag.
Det blir väldigt spännande. Äntligen.
Okej, okay. Tack ska vi ha.
Ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt.
Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.